Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, 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 hallå.
Hallå, ja, och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där, efter han hade tagit en klassisk klunk vatten, som han alltid gör precis innan vi inleder, ja. så körde han sin hallåramsa från Örby,
precis,
utanför Stockholm, där han befinner sig. Ja. Och jag då, Per Bjurman, som befinner mig i ett knakande vårigt, kan man inte säga, men vårlikt, New York.
Ja,
det är till och med sommar utanför. Det är hett och härligt.
Vad är det för temperatur i New York en sån här dag?
Ja, det har jag faktiskt inte hunnit kosta. Jag tror att det är varmt. Det var varmt igår och det ser varmt ut.
Det ser varmt ut, ja.
Ska jag springa ut på balkongen och kolla?
Ja, precis. Det är nästan så du måste göra det.
Nej, vi tar det sen.
Ja, vi tar det sen. Ja, men jag kan säga att här i Örby till och med har våren hittat hit, så att säga. Det är nog en 16 grader ute nu, vet
du. Ja, men det tycker jag ni förtjänar efter en bister vinter som ju hade börjat redan när jag var där i november.
Ja, just det. Det var inte mycket. Alltså, precis. Och du som inte ens fick uppleva sommar när du var här förra sommaren heller.
Nej, då var det riktigt risigt.
Ja, det var.
Det var bara regn.
Bara regn och grått hela tiden.
Jag har bara regn hos mig. Ja, så gick det sen.
Ja, det går länge där, ja.
Mm. Men du, vi är ju som alla vet mitt uppe i upplösningen av första rundan i Stanley Cup-slutspelet 2024. Fem av åtta serier är redan avgjorda när vi spelar in det här. Fler kan bli avgjorda, en till kan bli avgjord ikväll. Det här är torsdag vi gör det här.
Ja.
Vi ska gå igenom det som har hänt förstås.
Ja.
Och det vi tror kommer hända de närmaste dagarna. Men vi har lite andra saker först som har hänt oaktat slutspelet. I ligan vi viger våra liv åt.
Ja, precis.
Framförallt har det varit ytterligare coachbyten då.
Ja, det är ju ingen ovanlighet precis i NHL senaste året. Är det 16 coachbyten på ett år eller sånt där?
17 sen förra säsongen slutade. Det tror jag är någon slags rekord ändå.
Ja, det är ju halva ligan.
Ja, och det är inte säkert att det är klart. Alltså, det finns ju några coacher till här som kan hänga in the balance när de blir utslagna. Liksom om Toronto åker ur nu, ja, då är det ju högst sannolikt att Sheldon Keefe också får spark.
Det är absolut inte omöjligt. Och i de lag som har åkt ut redan så snackas det kanske på vissa håll vi kommer komma in på också. Så att, ja, nej, det kan ticka upp mot 20 åtminstone här.
Ja, det är helt otroligt. Men de som vi har haft sen senast då, det är till att börja med vår vän i San Jose.
David Quinn.
Quinn, ja. Miley Quinn, som ser ut som Burt Lancaster, har jag alltid sagt, sen han var här i New York. Ja. En trevlig kar, men han får då lämna San Jose nu. Och jag måste säga att det känns lite taskigt. Det känns som de har använt honom för att vara så dåliga som möjligt. Ja. Och nu när de tänker sig att styra åt ett lite annat håll och försöka komma in i en ny fas av the rebuild,
ja,
då är han inte tillräckligt bra.
Nej, lite så faktiskt. Ja, men både du och jag tyckte väl visserligen att han var en fel rekrytering från start med tanke på vad han uträttade i Rangers. Och jag tyckte det kändes lite svågerpolitik av Mike Greer, de är liksom gamla polare, att ta in Quinn och att han förtjänar en ny NHL-chans. Så han kanske är bra på att utveckla unga spelare tänker man ju med hans långa universitetsperiod som tränare liksom så här. Men San Jose var ju i princip historiskt dålig den här säsongen.
En väldigt trevlig människa verkar han ju vara. En bra kar. Liksom.
Ja, en bra kar. Men,
sympatisk. Men ja, det här är kanske ett snäpp för högt för honom. Det känns som att han inte kommer att få något nytt headcoach-jobb. Han kommer att bli assisterande någonstans i St. Louis eller så.
Ja, det känns. Ja, det ska mycket till för att han ska få chansen igen som boss i ett bås i NHL. Men ja, det blir spännande att se vem de tar in nu istället. Det känns ju som att Greer fortsatt ändå är ute efter någon som kan liksom i första hand, alltså lite så Don Granato typ, att Don Granato himself kanske skulle kunna vara ett alternativ.
Alltså. Ja, det vet. Alltså det är ju nu så många vakanser. Ja. Också. Många av de här 17 har ju blivit ersatta redan för 17.
Ja. Ja.
Och vi vet ju vilka namn som finns där ute. The good old boys. Ja. De kan liksom välja och raka nu på jobb. De här Brubis och Gallant och company.
Ja, Todd McKellen.
Ja, precis. Han lär ju bli aktuell någonstans. Ja. Men också, det finns ju, det är så många vakanser så att det kan vara lite nya spännande namn som dyker upp också.
Ja, precis. Det är väl några sådana som ryktas om till San Jose att de kanske kikar lite på Jeff Halpern, gamla spelaren som nu är assisterande i Tampa har ryktats lite till San Jose och det har ju varit Marco Sturm, gammal San Jose-spelare himself, blev ju tradad från San Jose mot Joe Thornton en gång i tiden.
Mm.
Han är ju head coach nu i Kings farmalag och ryktas dit. Det är lite den typen av namn som Mike Greer rycker i, verkar som. Och kanske faktiskt Jay Woodcroft som jag själv har en historia också i San Jose som assisterande coach. Och känns ju lite mer framåttänkande än att ta tillbaka Todd McLellan till exempel. Jag har ju svårt att se att typ en McLellan eller en Berube eller en Gallant skulle vilja ens gå till San Jose, utan det är ju snarare någon ung.
Ja. Men å andra sidan, alla vill ju ha ett NHL. Det finns bara 32 sådana här jobb.
Ja.
Och de är ju eftertraktade, minst sagt.
Ja.
Det finns ju fler rykten då. Det talas ju, vi nämnde Sheldon Keefe där. Om han får sparken i Toronto, då tror ju många att hans gamla chef, Kyle Dubas, omedelbart sparkar Mike Sullivan i Pittsburgh och anställer sin kompis Sheldon.
Ja,
var med Mike Sullivan istället hamnar i New Jersey. Och så blir John Cooper från Tampa till Toronto.
Ja, det vore en cirkus. Nu tror jag inte att Tampa sparkar John Cooper.
Ja, det, jag förstår att du säger det, men jag är inte så säker på det. Nu har det ju gått i stå. Liksom. Andra året i rad, de åker ur i första rundan. De är van vid annat. Han har varit där i 12 år.
Ja, vi kommer in på den serien. Vi kommer säkert ha en liten debatt då igen. Men ja, absolut, det skulle ju vara en ruskig cirkus som, och det finns ju kopplingar hit och dit. Mike Sullivan och Tom Fitzgerald i New Jersey. Så ja, det går ju absolut att dra streck hit och dit liksom.
Vilket lyft det skulle vara för New Jersey.
Ja.
För Mike Sullivan.
Ja, verkligen.
Ja, men sen kom ju också då beskedet att, lite oväntat eftersom de hade uttryckt sitt stöd för honom bara någon vecka innan.
Mm.
Men då kom beskedet att Dave Hextall får sparken i Seattle också. Kraken och... ryktet där är ju då, som nu har de försökt förneka det, men att Ron Francis först var helt inställd på att behålla honom, men att spelare ska komma och klaga att de inte vill ha kvar honom.
Precis, att under Francis exit-intervjuer med spelarna så ska han ha fått bilden att aha, det är ohållbart att fortsätta med Hextall, att spelarna vill ha bort honom helt enkelt, ledande spelare.
Mm.
Och detta är alltså rapporter från Emily Kaplan som brukar ha på fötterna när hon uttalar sig i ESPN-rapporten. Det brukar... Det känns som att det inte rök utan eld. Men som sagt, från Francis sida och från spelarnas sida så är det här dementerats ganska grovt. Men ja, det verkar onekligt. För annars vet man ju att Francis har gillat Hextall och gav honom ett nytt kontrakt så sent som inför den här säsongen.
Ja.
Och det är ju lite anmärkningsvärt också kan man säga apropå den här tränarcirkusen. Att fyra kontrakt som skulle börja gälla för coacher nästa säsong som liksom var förlängda blir aldrig verkställda nu för att de har blivit sparkade så snabbt. Alltså, Hextall skulle...
De får ju pengarna ändå.
Ja, för coacherna gör det inte så mycket, men för ägarna så är det inte så kul att behöva betala en massa pengar till. Nej. Till Hextall till exempel ska ändå få sina pengar. Todd McLellan i Kings. Vi hade Lindy Ruff som faktiskt skrev nytt kontrakt i oktober med New Jersey. Och Don Granato fick ju också ett nytt kontrakt inför säsongen med Buffalo.
Ja.
Och de blir aldrig verkställda i praktiken då, förutom att tränarna själva då får betalt ändå.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se vem som hamnar var och vilka de som tar vem.
Ja, men Seattle är lite spännande tycker jag. Det surras mycket om, det är ju då att Ron Francis absolut vill ha dit Rod Brindamore.
Ja, det är ju ett hett rykte som har gått de senaste dagarna. Och kanske, alltså det är inget helt idealt att det blir sånt prat nu när Carolina är mitt i slutspelet och gör sig beredd för en ny serie. Det tror jag kan störa ganska ordentligt.
Ja, precis. Och när insiders som Darren Dreger rapporterar att förhandlingarna mellan respektive part har gått i stå. Det kan man förstå kanske mitt i ett slutspel att de inte sitter och förhandlar. Men att det ska vara ganska nära tidigare i våras med ett nytt avtal. Men att det liksom helt bröt samman. Att de ska försöka ta igen det där senare. Men ja, vi kommer in på Carolina senare. Men man kan ju förstå såklart att Francis verkligen vill ha dit honom. Samtidigt så vill jag säga då och slänga in i det här. Att jag vet inte om Brindamore egentligen är så förtjust i Francis. Men
de spelade ihop i Carolina.
Ja, precis, precis. Men samtidigt så vet jag att Francis Brindamore öppet har klagat på att så länge Francis var general manager för Carolina så fick Brindamore bara vara assisterande coach. Så fort Francis försvann så blev Brindamore befordrad till head coach, ja, vilket han själv hade velat i 3-4 års tid.
Ja, men nu är det ju inga sådana diskussioner. Det kan ju, som, om han nu visar att han tror på honom och ger honom tillräckligt mycket pengar, då alla har ett pris och kan säga sin gamla bitterhet.
Ja, det har du för sig rätt i. Andra namn som nämns, det är ju lite sådana här coacher som har Francis-koppling sedan tidigare. Till exempel en favorit hos mig, icke-favorit hos Bjurman, det är ju Dean Everson.
Ja,
de var ju lagkamrater under väldigt många år i Hartford Whalers. Och det känns ju som att Francis gillar egentligen Hackstall-typen sån här liksom.
Varför gillar du Dean Everson?
Nej, men jag tycker ju Hackstall.
Jag
hävdar ju att Everson gjorde ett bra jobb med sitt material där i Minnesota och av coacher som har coachat. Nu, du vet, jag är ju mer fäst vid grundserien än vad du har. Och det är ju dumt egentligen, för det är ju slutspel det betyder. Men i grundserien då, hans record i Minnesota under 4 år där är ju topp 10 i NHL-historien. Sett till segerprocent av coacher som haft minst 200 matcher i NHL. Vann 70 fler matcher än han förlorade i Minnesota. Och satte ju ett riktigt bra försvarsspel. Men jag tror att Francis vill ha in den typen av coach som Everson är. Men jag tror Brindamore är den första valet. Sen tror jag Everson är nummer 2.
Brindamore är ju väldigt hemmakär. Han har ju sagt att han älskar livet i Raleigh. Så det är väl det också. Men livet i Seattle är inte så dumt heller, tror jag.
Nej. Jag ska komma ihåg det att alltså, när Brindamore hade utgående kontrakt förra gången 2021. Då var ju Rangers på tränarjakt. Och det sägs att de erbjöd typ så här 6 miljoner dollar i årslön. Och till slut blev det ändå så att Brindamore tackade nej till det. Och skrev på för Carolina för 1,8 miljoner dollar.
Ja, han ville inte bo i en sån här stor stad.
Nej, men det känns som att pengar är. Alltså han vill inte få liksom ett skamligt kontrakt. Med marknadsvärdesmässigt sett. Men det är verkligen inte den viktigaste faktorn för Brindamore. Så att jag skulle inte förvåna mig om han till slut förlänger till slut med Carolina ändå. Men att det sägs ju liksom lite grann att Tom Dundon, ägaren i Carolina, försöker utnyttja Brindamores lojalitet och verkligen lowballar honom. Alltså vill att kontraktet ska vara värt så lite som bara möjligt innan Brindamore lämnar i affekt.
Ja, vad har vi mer då? Vi kan ju nämna, även om det här är en NHL-podcast i första hand, men Sam Hallam har dragit ett par jackpots här på slutet. Fortsätter dra jackpots.
Verkligen alltså, vilket VM det ser ut att bli generellt sett. Framförallt för Sverige skulle jag säga, men tittar man på de andra nationerna så är det ju det är ett riktigt namnstarkt VM mot vad vi har vant oss vid på senare då.
Ja, det har väl att göra med att det är Four Nations start och sen OS då. Alla vill ställa sig, alla vill visa att de är lojala och ställer upp.
Ja.
Men alltså backsidan nu, även Victor Hedman tackade jag då. Så, ja. Med Hedman, Karlsson, Dahlin, Brodin. Alltså det är ju nästan, det är inte många som saknas från best of best uppställningen.
Nej, det där är ju OS-backsidan i princip. Ja. Nästan i alla fall. Och så Marcus Pettersson dessutom att tacka jag och få nöja sig med att kanske spela tredje backpar liksom.
Ja. Och nu verkar det så att Adrian Kempe kommer med all säkerhet, tackar jag också. Och sen kommer antingen Filip, vet jag inte, Filip ska bli pappa om 2 veckor för första gången. Så om Nashville åker ut nu då, så jag tror inte man kommer då när man får sitt första barn och sticker.
Nej, det har väl svårt att se. Men det mest anmärkningsvärda tycker jag är ju Lucas Raymond som har utgående kontrakt. Och vi kommer ihåg i fjol liksom när det sades att både Rasmus Dahlin och Elias Pettersson ville till VM, men att det var liksom för dyrt att försäkra framtida kontrakter som de skulle då skriva sina enorma kontrakt, och att det inte förbundet hade råd helt enkelt.
Ja.
Och nu är plötsligt så, ja, men Lucas Raymond, visst det kanske inte kommer vara lika mycket värt, men det kommer vara ett riktigt saftigt mångmiljon dollar kontrakt liksom, och ändå så kommer även han, och de ska försäkra Karlssons kontrakt nu, de ska försäkra Hedman, och det är Dahlin, det är, ja, jag vet inte riktigt hur går det ihop ekonomiskt för förbundet där heller, men ja.
Ja, nej, men de spelar ju redan ikväll, alltså det är ju för turneringen i Kloten i Schweiz.
Just det, ja.
Så, ja, nu ska jag inte säga Schweiz. Det får man ju skit för om man inte kan säga Switzerland, säger jag.
Ja, just det, du ska inte göra som, vad var det, miljöpartiledaren.
Tidhållning som man faktiskt klarar av att ha i ett annat berget land, Schweiz.
Tack så mycket så länge.
Schweiz.
Hej Schweiz. Och där är ju Dahlin och Raymond och flera stycken med. Erik kommer till Tjeckien, och det gör nog Viktor också. Bästa kompisarna ska spela ihop. Jag pratade med Viktor häromdagen och han var riktigt entusiastisk inför det här. Alltså det är ingen som helst tvekan för de här killarna som tackar jag. De bara kör. Det är klart att de ska vara med. Ja. Och jag tror, visst, det har ju att göra med att de här stora turneringarna kommer snart. Men när man får tidiga ja från sådana som Dahlin och Karlsson, då blir det väldigt mycket enklare att få in fler som ser att det blir ett slagkraftigt lag där.
Ja, det blir ju en dominoeffekt. En positiv snöboll som bara rullar på liksom.
Tre härliga målvakter har vi också i Gustafsson, Ersson och Wallstedt.
Ja, just det, exakt. Någon av dem får sitta på läktaren liksom.
Någon av dem kommer att bli en sån folkhjälte i ett par veckor.
Ja. Ja, man ser faktiskt fram emot VM på ett annat sätt än vad du och jag brukar göra, som ju är helt fästa vid Stanley Cup. Men nu ska det faktiskt bli kul att snegla lite på.
Ja, det tycker jag också.
Måste jag säga.
Sen, de visar ju det på NHL-kanalen, här brukar man kunna få se lite VM.
Ja, just det. Du får börja med det på förmiddagarna och sen fokusera på vloggen på eftermiddagen.
Ja, jag har ju så lite hockey och engagerar mig.
Ja, precis. Du behöver lite till, tror jag.
Ja.
Ja. Men, och sen vill jag ändå nämna liksom att det är tydligt att det är lite audition för många amerikanska spelare också, med tanke på att Matt Boldy kommer, Cole Caulfield, det är Johnny Gaudreau som vill spela till sena plats i amerikanska landslaget. Det är ju väldigt konkurrens.
Dylan Larkin,
det är Shane Pinto och Brady Tkachuk. Seagrass kommer dit.
Mm.
Luke Hughes, Seth Jones, Jake Sanderson, Zach Werenski.
Ja. Men du, Kanada, de har inte lika mycket.
När vi sitter och spelar in här, så tror jag inte, jag har inte sett att de har släppt någonting än, förutom att Connor Bedard ska vara med.
Ja, coolt. Det är coolt. Ja. Nu är det ju så då, medan det i Sverige och delvis i Finland blir ett jävla liv när någon säger nej till VM, så är det ju inte en människa här som bryr sig om vilka som åker till VM. Det ska man ju ha klart för sig. I USA och inte ens Kanada, det är noll intresse för, och ingen skulle någonsin komma på tanken och liksom rasa mot Sidney Crosby för att han inte åker på VM.
Nej, precis.
Man måste komma ihåg, VM, här betyder VM ingenting. Nej. Det är liksom en recreational, vill han åka och ha lite semester i Europa, kul.
Ja, ska man vara ärlig så brukar en klassisk kvällstidningsvinkel i semifinalen när USA eller Kanada är där vara att de sitter ute och dricker bärs kvällen före semifinalen, för att det handlar mest om att få se Europa och vara lite turist liksom, än att faktiskt brinna för tröjan så att säga.
Nej, det är OS och World Cup-varianter som det blir intresse för det.
Ja. Men jag tror ändå nu som sagt, när det är lite audition här för många spelare inför Four Nations Face-Off som ändå är mindre än ett år bort, att det kanske, att det betyder lite mer rent egoistiskt för många spelare.
Ja, men en sån som Sidney Crosby behöver inte bevisa.
Nej, det har
du
rätt.
Ja, men du.
Ja.
Första rundan, slutspelet 2024, närmar sig sin konklusion. Och vi kan väl till att börja med rent allmänt säga att det har inte riktigt, vi pratade om det precis innan vi började spela in, att den har inte riktigt levt upp till förväntningarna den här första rundan. Till att börja med har det varit noll skrällar. Det har varit väldigt, alla tips har gått in för att det är bara förväntade resultat i princip. Och det har varit ganska ont om dramatik och inte så jättemånga matcher som har stått ut som så här wow-upplevelser.
Nej, precis. Så vi har inte liksom behövt, eller om man är på din sida, Atlanten, liksom behövt hålla sig vaken till 0-3, höll jag på att säga. Nej, men det har varit en triple quadruple overtime.
Det har inte varit några riktiga nattmanglingar. Det är en match som gick till femte perioden, men that's it.
Nej, precis. Utan det har varit klassskillnad i många serier faktiskt.
Ja, det har det verkligen.
Ja.
Så med det sagt så går vi, tar vi igenom de serier som har, ja, vi går igenom dem i vanlig ordning som vi gör från öst till väst.
Ja.
Och vi börjar då med där President's Trophy-vinnarna New York Rangers mot Washington, och det blev en sweep. Rangers vann 4 raka utan några som helst problem, skulle jag vilja säga.
Nej, precis. Det blev väl precis som förväntat där, 4-0 i matcher till och med. Och ja, man tänkte ju att det skulle vara såklart, det är President's Trophy-vinnaren trots allt mot ett Washington som var sellers vid deadline och som halkar lite grann in i slutspelet mest på grund av andra konkurrenters missöden nästan.
Ja.
Och alltså minus 37 i grundserien i målskillnad, det sämsta sedan Hartford Whalers i början av 90-talet. Liksom. Och ändå gick de till slutspel. Så att, en stark säsong av Spencer Carbys Washington till viss del sett till förutsättningar tycker jag. Och jag tycker de stod upp bra i de här matcherna, för det blev inga utskåpningar. Det var liksom inga 6-0-segrar till Rangers, utan Capitals var ändå med i matcherna och startade ibland bra och hade energi och sådär. Men i slutändan var de aldrig riktigt nära i en enda match.
De kunde inte göra mål. De kunde inte ens skapa chanser. Liksom. Det var väldigt lite av det.
Ja.
De blev utmanövrerade helt av Rangers. Alltså helt frankt så var det så, de hade ingen business att vara i slutspel alls.
Nej.
Jag tror att Detroit eller Philadelphia hade inte heller slagit Rangers, men de hade bjudit på bättre motstånd, det är jag övertygad.
Ja, jag köper nog det. Och bara i powerplay till exempel, där de lyckas göra 2 mål i alla fall, men släpper in 2 också.
Ja.
Medan Rangers då avgjorde ju matcherna till mångt och mycket när de fick powerplay.
Ja, jag trodde, jag tippade ju 4-2, det var ju fegt. Jag trodde att Charlie Lindgren skulle eventuellt sno ett par matcher.
Mm.
Men det gjorde han inte. Han var högst normal målvakt, varken anmärkningsvärt dålig eller särskilt bra. Och sen var det ett stort problem att Ovechkin gjorde sina NHL-karriärens absolut sämsta slutspelsmatcher. Han var en total non-factor. Rangers lyckades för första gången någonsin stänga ner honom helt.
Ja.
Han hade knappt några skott på mål.
Nej, det var ju vissa matcher han gick skottlös ifrån, om man kan säga så. Han hade 6 skott totalt på 4 matcher och 0 mål.
Ja.
Och i sista matchen, han kom ju knappt upp i 15 minuters istiden. Det var till och med så att Spencer Carberry, som kastade honom under bussen lite grann på presskonferenser, inte ens hade fullt förtroende längre där.
Ja, nej visst. Han gick ut och sa att something's off.
Ja.
Och i övrigt har de inte, med det som du säger, de liksom rev ju ner delar av sitt lag, och det var ju väldigt många AHL-spelare i det här laget som liksom spelade i Hershey i fjol och nu fick försöka bära det här, och det håller inte mot det. Rangers är ju väldigt bra nu, alltså det är svårt att bedöma Rangers efter den här serien.
Men det var ingen riktig kraftmätning eller värdemätare, om man säger så.
Nej, de var inte. Alltså de blev aldrig utmanade här. Så det är svårt att veta var de står, men de ser ju väldigt starka ut, de ser solida ut, de ser ut att ha en väldigt, väldigt fin bredd. Liksom.
Ja, det var väl en 10 olika målskyttar och 14 som gjorde poäng och så de var inte bara Zibanejad och Panarin och så vidare. Utan,
och de har i princip 2 första kedjor där med Mikas kedja med Kreider och Roslovic, och sen nästan ännu bättre är ju den med Panarin och inte minst Vincent Trocheck och Lafreniere då. Vincent Trocheck är deras heta Conn Smythe-kandidat, så hallå.
Jo, alltså han är lite så här selkemässig också, för han är ju bra på att liksom möta Mosans bästa center också och så vidare. Han
är ruskigt bra.
Komplett, ja. Och så hyllade vi ju mycket Lafreniere förra veckan då, att hans boost den här säsongen, vi som har liksom sagt att de har sparkapital där, och samtidigt har han fått bust-stämpel, men nu till slut har ju Lafreniere också blivit en faktor för Rangers.
Ja, och så är det väldigt lyckat för dem då att Panarin faktiskt lyckades i ett slutspel. Det var ett tag sedan, men han var ju väldigt bra i den här serien. Honom fick Washington inte tag i, det kommer att bli svårare mot Carolina for sure.
Ja, alltså då kommer ju kraftmätningen på riktigt. Vi hinner väl prata om den serien innan den drar igång nästa gång vi spelar in, men det blir ju något helt annat, alltså från att ha möta Washington som precis kommit till slutspel och kanske inte skulle varit det där, till att möta tvåan i konferensen. Lite snöpligt nog för Rangers så är det ju Carolina redan i andra rundan. Ettan mot trean i hela NHL.
Ja, ja, det är ju ett konstigt system på det viset. Ja. Du vet vad jag tycker, ettan mot 16.
Ja, jag vet. Ja, det är den mest långvariga käpphäst i NHL-poddens historia skulle jag säga.
Ja. Innan vi lämnar så vill jag också nämna att Mika Zibanejad har varit extremt bra i de här fyra matcherna. Han har verkligen lyft sig en nivå till, utsökt i alla delar av spelet. Han är ju, han leder svenska poängligan i slutspelet.
Ja.
Men han har också liksom, han är ju bra i allt, i penalty kill och i allmänna försvarsspelet 5 mot 5 och forechecking och vad du vill.
Och är ju en slutspelsspelare. Det såg vi inte minst 2022 när vi gick till konferensfinal när vi hyllade honom i var och varannan podd.
Ja.
Nej, så är det. Nej, och i Washington vill jag samtidigt säga att jag vill lyfta fram Spencer Carberrys första säsong som coach. Jag tycker ändå, och även general manager Brian McLellan, för det var ju knappt meningen att de skulle gå till slutspel nu. De var säljare som sagt vid deadline. Jag tycker att de har varit hedervärt osentimental, om man får säga så, som man kanske måste vara i NHL. Även om det är lite osympatiskt så måste man ju våga gå vidare lite grann. Och det är väl bara en 3-4 spelare kvar från den gamla kåren.
Ja.
Och det är inte så många som sitter på långa kontrakt. Till exempel, vi har ju pratat mycket om Sundin-traden i fjol, liksom, att det var en tydlig rebuild on the fly move. Och att istället för att signa Orlov på ett nytt 5-årskontrakt till exempel, så skeppar man bort honom istället. Alltså ja, och vi ser ju nu liksom McMichael, Lapierre, Protas, sådana här spelare som börjar få mer istid och liksom ta över för att bygga upp någonting nytt på sikt där. Ja, det är ett nytt Washington som håller på att bygga.
Ja, det får vi återkomma om efter säsong.
Ja, ja.
Andra serien där i Metro då var Carolina, New York Islanders, och det har ni då redan hört att Carolina gick vid, de vann med 4-1. Mm. Jag hade tippat 4-2. Okej, okay, tips.
Ja.
Lite konstig serie. Båda lagen svajade lite. De ibland kom upp i riktigt hög nivå, och när de kom upp på sin högsta nivå då var Carolina mycket bättre.
Ja.
Men det var ju sekvenser i serien när Islanders också kom upp i hög nivå och faktiskt utmanade dem ett par gånger. Men jag har ju en olycklig förmåga att svaja för mycket fram och tillbaka i matcherna och tappa ledningar och så vidare.
Ja, det värsta var ju där i match 2 var det väl, när de hade 3-0-ledning och lyckades ändå förlora den matchen till slut.
Ja, men det var ju så konstigt att de hade 3-0-ledning. Det var ju en sån här svacka hos Carolina som ledde skotten jättemycket och släppte in alldeles för enkla mål.
Ja.
Och sen skedde till sig. Det var ju mycket sånt i den här serien.
Ja, precis. Nej, men generellt sett, om man kollar underliggande siffror så var det ju en överkörning totalt sett ändå från Carolina. 113 fler skottförsök till exempel än Islanders. Så, ja, det är ju ganska talande. Men samtidigt så måste jag säga att de har lite sparkapital, eller man kan kalla för frågetecken också inför nästa runda. De behövde också, precis som Rangers, så var det bredden som hjälpte dem till stor del liksom. Att många kedjor levererade och många spelare presterade. En sån som Stefan Nejsen som ofta spelar fjärdekedjan gjorde 3 mål liksom, bäst i laget ihop med Seth Jarvis. Seth Jarvis också, ja. Medan faktiskt de som vi pratade mycket om, den nya superduon där, Jake Gensel med Sebastian Aho, de gjorde bara 1 mål 5 mot 5 på 5 matcher mot Islanders. De blev lite neutraliserade faktiskt av Roas gäng.
Ja, men det var ju väldigt tajt. Och så Matt Brassard som avgjorde den match Islanders vann.
Mm.
Han sa att han aldrig har varit med i en serie där det var så tight checking. Att det var så otroligt hårt ute på isen och svårt att få någonting, få tid och utrymme.
Ja, ja.
Och så det förklarar ju saken att de ägnar såklart, de är ju bra på det här Islanders, när de verkligen lyckas.
Ja.
Så har de ju ett försvarsspel som är riktigt gediget och
en ägnar så mycket.
Ja, de ägnar såklart väldigt mycket energi åt Aho och Gensel.
Ja.
Kuznetsov hade en fin serie, inklusive i sista matchen en av sina klassiska straffar.
Ja, det är ju något speciellt det där. Det känns inte som någonting Rod Brindamore predikade att han ska göra. Och å andra sidan så låter han honom ta straff. Liksom, så här.
Mm.
Men ja, det känns inte som något old school-grabbarna egentligen tycker om när man tar 10 sekunder på sig för att slå en straff.
Nej. Nej, men det är bra. Det blir jobbigt för målvakten. De vet inte riktigt hur de ska göra.
Ja, de blir ju uttråkade. Ja, de får panik till slut. Valama försöker pokechecka bort pucken och tappar ju bort sig på det viset.
Ja, ja. Nej, men jag tycker det finns inte så mycket att säga. De var bättre, de gick vidare och det var helt väntat.
Ja, det var helt väntat. Och det blir ju, nu kommer ju även för Carolinas del som satsar så mycket inför det här slutspelet, som till slut har gjort de här stora traderna. Nu kommer ju det stora mandomsprovet när de går upp mot President's Trophy-vinnaren i andra rundan här. Det ska bli otroligt spännande att se. Medan Islanders, ja, ett lyft under Patrick Ra, och liksom de pratade om att de fick tillbaka identitet och så här. Men det är ju ett ganska lågt tak trots allt med det här gänget. Det är lite för klen spets. De kan checka och vara jobbiga att möta och liksom hänga i matcherna och tvinga Carolina att behöva anstränga sig i varje match för att vinna. Men de har väldigt svårt att föra spelet själva och liksom kontrollera matchbilder och sådär. Utan...
Ja, den här olycksaliga förmågan att tappa ledningar, den dröjde ju kvar även under Roa. Och ja, tyvärr förde med in i slutspel.
Ja, och nu i sommar så vet man inte om det händer så mycket egentligen med Islanders, med tanke på att Lula Morello har knytit upp hela bunten sedan en tid tillbaks på enorma kontrakt. De har liksom 6 spelare som har kontrakt till 2030.
Men jag tycker, alltså det här med vad de här lagen som har åkt ut, vad de ska göra framöver, det får vi ta i en annan podd. Det kommer återkomma ut till.
Ja, vi kommer komma in på den. På dem när det närmar sig silly season på riktigt. Det är ju ett tag kvar innan det blir aktuellt med trader och free agent-marknad och så vidare.
Ja. Ja, det ska bli helt spännande att se Carolina Rangers då, som möts. Och de, förr var det ju så att Rangers hade lite, de hade Carolinas nummer. För att Carolina förr alltid lite skakade när de kom till storstan.
Ja, det kommer jag ihåg. Det är sant.
Men nu är inte det så. Visserligen så vann ju då Rangers den här andra rundan 2022.
Ja.
Mycket oväntat. Nu är det ju mer ovisst på förhand. Och Carolina har ju liksom, till exempel i bubblan där, så slog de ut dem i 3 raka.
Ja, just det.
Så ja, det är svårt att veta hur de här kommer att förhålla sig till varandra. Det ska bli jävligt spännande. Tråkigt för min del, eller för allas del, är att Jesper Fast missar resten, så han kommer inte vara med alls. De har inga svenskar idag.
Nej, precis. Det har ju framkommit. Att först hette det väl att han kanske skulle missa första rundan, men sen var tillbaka, eller till och med var tillbaka i slutet av första rundan. Men nej, nu är han ju borträknad oavsett om de går hela vägen till Stanley Cup-final.
Ja, tyvärr.
Ja.
Så har vi dansken i mål. Det kan vi väl bara nämna. Jag tycker att han var både bra och inte bra. I början var första matchen till exempel var han så inbra, och sen hade han ytterligare några sekvenser, men det var inte helgjutet.
Nej, det har du ju rätt i. Och framförallt som du säger, den andra matchen han släppte 3 mål på 12 skott. Men ändå, jag är ändå imponerad av Andersens comeback efter blodproppen och den enormt långa frånvaron och var så här pass stabila. Han har torskat 2 av typ 15 matcher sedan han kom tillbaka. Så att,
han är inte historisk.
Nej, där har Rangers en fördel i kassen. Så är det.
Ja, vi hastar vidare. Mm. Florida Tampa hade vi i Atlantic. Ja. Och där vann då Florida med 4-1 också. Det har gått undan verkligen. Det är för få serier som har blivit riktigt spännande. Och ja, jag hade tippat 4-3 till Florida. Men det gick som sagt snabbare än så. De tog 3-0-ledning. Tampa slet sig till en seger hemma i Amalie Arena till slut. Men fick ge sig i Game 5 nere i Sunrise. Och vad säger Tampa-supporten?
Nej, men det är väl bara att konstatera att Florida är ett klart bättre hockeylag nu mer än vad Tampa Bay Lightning är. Jag är ändå, liksom, som Tampa-fan, om man ska tala mig i sådana termer, stolt över killarna. om jag ska låta som John Cooper eller sån här.
Går du omkring och är stolt i Örby?
Ja, precis. Ja, men de kan sträcka på ryggen efter sin arbetsinsats i alla fall den här serien. För att jag tycker ändå att de försökte allt vad de kunde, och många matcher var jämna resultatmässigt, men spelmässigt så tycker jag nog Florida förtjänade att vinna med 4-1 i matchen. De var det klart bättre laget. Jag tycker till och med den matchen som Tampa vann, när Tampa gjorde en kanon första period och max presterade och har 3-0 där, utan att Florida riktigt tar i, känns det som. Då vaknar de till och har fått en utskällning av Paul Maurice inför andra perioden och kliver ut, och så är det plötsligt 4-3 och match igen. Alltså så fort Florida tryckte på gasen och försökte, så var det tydligt att de är bättre än Tampa. Då har inte Lightning riktigt något att sätta emot, alltså den här spetsen och bredden som finns i Florida Panthers. Och att liksom 5-5 är ju Tampa inte så bra längre. De har liksom inte bredden att gå runt på 4 kedjor, men i powerplay kan de åtminstone prestera. Men även Florida har ju ett grymt powerplay och ett grymt boxplay och en grym målvakt i Sergej Bobrovsky. Så alla de styrkor som Tampa har, de blev liksom lite neutraliserade på grund av att Florida är lika bra i de kategorierna.
Ja, och så är det ett riktigt, riktigt slutspelslag. Så blir det jämna matcher, så hittar de nästan alltid sätt att vinna i alla fall. Och det är ju inget, det kan man som motståndare tycka är tur och så. Men Det är inte tur, det är ju en förmåga. Och ju hårdare man jobbar, desto mer tur får man, brukar det heta.
Ja, de har liksom vunnit hur många förlängningar och allt som helst. Och det känns som att de tar det vid från fjolårets slutspelssaga där med att Carter Verhaeghe liksom är den som avgör i förlängning, precis som det var i fjol. Hela tiden, den gamla Tampa-spelaren, frustrerande. Ja. Vi sa ju det förra veckan att han har tredje flest OT-mål genom tiderna i Stanley Cup-historien, liksom, i hans korta NHL-karriär redan. Och en sån som Matthew Tkachuk som, ja, efter trade deadline så var han inte ens point per game faktiskt i slutet av grundserien. Men så fort det blir slutspel, då sätter han på knappen igen, gör 9 poäng på 5 matcher.
Ja, det är ju ett, de är ju byggda så liksom, det är riktiga klatschspelare allihop. Ja. Och man blir så imponerad av så många. Gustav Forsling igen, liksom, redan i fjol var vi ju lyriska över honom, han har blivit ännu bättre, han är ju deras bästa back. Han får ju mer i stilen Ekblad till och med. Han är så jävla komplett liksom.
Ja. Jag såg någon klipp från spelartunneln där, jag tror det var Sam Reinhardt som sa när Gustav Forsling kom fram där i spelartunneln på väg in till matchen, han sa "And here comes the best defenseman in the league, Gus Forsling."
Ja, han är ju en av dem. Vi får lov att försöka fatta det.
Ja, plus minus statistiken är väl har ju sina problem, men man måste ju ändå säga det, han var ju så bäst i grundserien, Gustav Forsling, överlägset, plus 56. Och här i slutspelet så går han upp mot Nikita Kucherov i första hand, NHLs poängkung, och är plus 5.
Ja, Kucherov fick de ju ganska hyggligt stopp på. Men jag tycker ändå att Tampa, det är ju de, liksom, det är stjärnorna, och Hedman inte minst då, som var ju grym. Han hade ett par matcher där han var helt fantastisk, tyckte jag.
Jag tycker han var absolut. Och Steven Stamkos.
Alltså, ja, och frågan är då, det blir direkt efteråt, vad händer med Stamkos, hans kontrakt går ut, vad händer med John Cooper? Du tror ju då inte att Cooper försvinner. Jag tror att de skulle behöva kanske något nytt där. Det har ju gått i stället, det kommer ju inte att bli bättre nästa år.
Nej, precis, det är om de fortsätter, men alltså, jag måste nog ändå, snarare så måste jag ändå säga att den här magin från Iceman och sen Julien Brisbois har försvunnit lite grann nu. Det har ju varit svårt med så ont om löneutrymme, men de moves de har gjort med sin liksom bredd har ju inte gett den effekten som de gjorde tidigare när de till exempel fick in Blake Coleman och liksom satt den här tredje kedjan och så vidare. När de har försökt återupprepa det så har det inte blivit något bra. Tanner Chenault har ju varit ett fiasko, får man säga, sett till att de spenderar en hel draftkull för att få honom. Connor Sherry petad på backsidan av sådana som Hayden Fleury och Calvin DeHaan som har kommit in varit petad också. Så att det är liksom, movesen de senaste 2 åren har ju inte varit bra liksom, och de har blivit sämre och sämre istället. Så att, det, alltså att Tampas toppspelare är ju lika bra som de var när de anställde Cup, skulle jag vilja säga. Jag menar, Steven Stamkos gör 15 mål på de 16 sista matcherna den här säsongen. Nikita Kucherov vinner poängligan. Hedman gör nästan 80 poäng, så att det är ju inte där problemet ligger. Vasilevski gör faktiskt en bra vår här och ett bra slutspel och släpper ändå in 20 mål på 5 matcher. Det är bredden som är problemet, och det här låter ju dumt, jag har nog sagt något liknande förut, att jag som Tampa-fan ska ha noll rätt att sitta och klaga på lönetaket, så som Tampa har agerat runt det med Nikita Kucherov och så vidare, men i och med pandemin och att lönetaket aldrig höjdes riktigt ordentligt utan att ligga kvar på samma nivå i 4-5 år har ju liksom verkligen varit problematiskt för Tampa när de har varit tvungna att släppa allt ifrån Kilorn och Palat och Gård och så vidare. Men också, vill jag säga då, spelare som de egentligen också hade velat behålla, men som inte, alltså inte ens den här kategorin av spelare hade de råd.
Okej, vi kan inte prata så mycket om Tampa, prata om de andra lagen som åkte ut.
Ja, men en sån som Carter Verhaeghe hade man velat behålla, men inte ens han hade råd med. Och nu ser man hur han dödar Tampa liksom.
Jag försökte bara fråga, vad tror du händer med Cooper och Stamkos? Ja, just det. Så kommer det en genomgång av hela truppen.
Ja, men jag tror att Stamkos blir kvar till slut. Julien Brisbois kör en lite vågad taktik och gör en Tom Dundon och försöker lowballa Stamkos, att han ska spela på hans lojalitet liksom.
Men han har väl pengar så det räcker resten av livet. Han kan väl ta lite mindre pengar. Ja, vi får se. Cooper blir kvar också, men jag tror att det skulle vara bättre med en Jay Woodcroft.
Ja, det skulle, på ett sätt skulle det vara lite intressant att se ett nytt ansikte i båset där faktiskt.
Ja, men Florida, de har verkligen levt upp till förväntningarna igen och känns som en av de stora favoriterna på redan nu.
Absolut, en verklig contender. Och jag ser någon som får favorit både mot Boston eller Toronto, oavsett vilka de får med.
Absolut, och även mot sen, mot antingen
Rangers, det är mycket möjligt att Carolina. Mycket möjligt att man tippar Florida även i en konferensfinal.
Ja, det blir svårt att låta bli. Vi har en serie kvar då i öst, och den är den enda i öst som inte är avgjord. Det är Boston-Toronto. Stod 3-2. Boston hade chansen att vinna med 4-1 också häromdagen i TD Garden. Men då gjorde plötsligt Toronto sin bästa match i det här slutspelet. Och inte utjämnade, men reducerade serien. Och nu är det då en supermatch i Toronto ikväll. Det känns ju som hela slutspelets hittills största höjdpunkt.
Ja. Och här är det ju drama.
Här är kanske viktigaste matchen i Toronto på en hel generation. De har ju haft, för den här generationen så är det den viktigaste matchen. Skulle jag vilja påstå. East Scotia Bank Arena. De har ju haft flera år i rad har ju varit så här kritiska matcher, men den här känns som så otroligt avgörande för vad som händer i framtiden.
Ja, det har du rätt i. Det är alltså, för så som tonläget var i Toronto efter de två hemmaförlusterna och att de riskerade att torska över 4-1 i matcher, så var ju snacket om att till slut så kan Core 4 brytas upp, att en sån som Marner blir tradad i sommar och att Sheldon Keefe får sparken och så vidare. Att det blir liksom att de ruskar om i kärnan till och med nu, till slut.
Ja, så heter det ju efter varje gång de åker ut för tidigt. Men den här gången känns det verkligen som att nu har det gått för långt. Liksom. Det pratas inte om att kärnan kan få sparken.
Ja, det vill säga hela vägen upp, högst upp, högsta hänset.
Så att det laddar vi verkligen för ikväll. Men serien som sådan har ju varit, fram till den där sista matchen då, så dominerade ju ganska Boston ganska ordentligt. Och det hade med saken att göra att ja, Toronto gjorde sin bästa match häromdagen, men Boston gjorde sin sämsta också. Faktiskt. De kom inte upp i normal nivå, och Brad Marchand var plötsligt inte samma faktor som han har varit i de tidigare matcherna. Vilken slutspelsartist. Alltså, han har ju plågat livet ut Toronto på alla sätt som Brad Marchand kan.
Han har ju varit precis det där som Toronto saknar, tycker de, med sina toppspelare. Att dels gör han liksom 8 poäng på de 4 första matcherna, och dels så är han ju verkligen under skinnet på varenda Toronto-supporter och spelare och tränare och ledare.
Ja.
Och ändå hade han alltså 0 utvisningsminuter de första 4 matcherna. Trots att han har liksom rivit omkull och snackat skit med varenda Toronto-spelare egentligen, så har han lyckats hålla sig på rätt sida linjen konsekvent. Liksom.
Ja, och Sheldon Keefe var tvungen att erkänna, det är en konstart som han behärskade. För, alltså, han får med sig utvisningar istället för att ta dem. Det är helt otroligt.
Men han river omkull, vem var det? Tyler Bertuzzi väl, och så ändå slutar det med Boston-mål. Liksom.
Jag tycker det var i slutet av fjärde matchen då, där i Toronto. Då var det som att de kom på Toronto hur de, vi måste spela med en annan intensitet. Och det var väl Nylander som fick igång dem med sin, med sitt redan bevingade uttryck "Stop fucking crying, bro."
Ja, precis. Ja, det
är båset.
Ja, det, fick...
det är årets citat i NHL.
Ja, det är slutspelets stora snackis, de här bilderna från bänken när Matthews, Marner och Nylander sitter där. Och det ser ut som att de är framförallt riktat mot Marner, som i sin tur är oerhört frustrerad och kastar handskarna av sig.
Ja, när Nylander, man ser hur, det går ju faktiskt att läsa på läpparna hur han säger "Stop fucking crying, bro, this is not fucking junior hockey."
Ja, precis. Ja.
Helt otroligt. Men det säger något om vad Nylander har blivit. Han kändes ju före som någon som satt mest tyst och inte kommunicerade på det.
Nej, han är ju självaste Mitch Marner.
Ja, jag tycker det var helt. Och det sa ju Keefe också. Det här är ett framsteg för oss att vi har ett sånt bås. Och sen började de spela, och sen höll de i faktiskt det där i femte matchen då, fast Austin Matthews inte kan vara med, och han kan inte vara med ikväll heller tydligen.
Nej, alltså antingen är det någon skada eller sjukdom eller vad det är.
Ja, någon mystisk sjukdom som man såklart inte får veta någonting om. Men de kommer att få möta ett mycket bättre Boston idag. Jag såg just det, Jim Montgomery sa jag. Jag vet att Brad kommer att vara helt fantastisk ikväll. Och det tar det inte, det är inget bra för Toronto.
Nej. Men jag tycker så här, skillnaden på de här lagen, och framförallt om man jämför Toronto med andra för Boston är trots allt framförallt en defensiv maskin, ett kollektiv, ett spelsystem som sitter till punkt och pricka, och en Swayman som varit otrolig i kassen, ska vi säga också. För liksom Toronto skjuter ju mer skott än vad Boston gör. Det är bara att de lyckas. Jag tycker det stora problemet för Toronto är ju det här som du brukar prata om, som vi faktiskt inte har nämnt hittills den här våren. Det här med elaka storebrorsan som är Brad Marchand, kan man säga. Som kommer ut ur fängelset och skapar trubbel och så här. Att om man jämför med Colorado också och med Dallas och Vegas och Edmonton till viss del också. Den här attacken mot mål. Liksom. För det är ju så man gör mål i slutspel. Det är väldigt svårt att lira fram till öppen kasse liksom, som Toronto ofta försöker göra. För när Toronto lyckas vinna den här matchen, match 5, liksom, då är ju två skitmål med Toronto-mått mätt, så som de egentligen vill göra mål som de gör. Alltså det är ett höstlöv lite grann som med massa skymning som går in, och sen så avgörandet är ju Tavares som trycker sig in mot kassen och så blir en retur och så kommer Matthew Nice och avgör. Det är den typen av mål man gör i slutspel, och det är inte riktigt Torontos typ av spel. De måste bli mer, man kan vara offensiv, men man måste liksom ha mer killerinstinkt mot kassen i slutspel än vad de har.
Ja, ja. Men det ska bli, så är det ju. Men, och det tror jag är att Boston, som har gjort det här mycket bättre än de gjorde i fjol, går vidare. Men jag hoppas på en Game 7 i alla fall. Det skulle vara fantastiskt.
Ja.
Vi behöver en sån i den här första runden.
Ja, det håller jag med om. Sen tycker jag lite intressant med målvaktssidan i den här serien, med tanke på hur skulle Boston agera. Men i och med att Swayman har varit så extremt bra, så har inte han gått att peta. Om vi kollar på goals saved by expected, som egentligen är lite dumt att referera till i en kort slutspelserie. Men han ligger alltså på plus 9, vilket är nästan för högt för att man ska tro att det är sant. Att man ska kunna mäta upp så mycket, så att han borde ha släppt in 9 mål fler i den här serien. Medan då Toronto nu har bytt till Joseph Woll, som faktiskt var bra i den här match 5 och förmodligen är första valet från och med nu.
Ja, han var ju, ja, absolut. Mm. Han säger att han har, just nu lever the days of his life.
Ja.
Och det kan man förstå.
Ja, han gick ju Boston College också, så det är ju speciellt för honom att möta Boston.
Ja. Ja, det är bra att de håller på att det inte är avgjort på en gång där också.
Nej. Jag hoppas på en game sen.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi flyttar över till västra halvan och börjar i Central. Och där är också en serie som står 3-2 pågår. Och det är då Dallas mot regerande mästarna Vegas. Och ja, den har ju varit speciell. För det börjar med att Vegas vann 2 matcher i Dallas.
Ja.
Och sen vann Dallas 2 matcher i Vegas. Och igår så vann Dallas, som tog första hemmasegen i serien. Och leder med 3-2. De har alltså vunnit 3 raka. Och det känns som att de har mästarna på gaffeln.
Ja, precis. När vi satt och spelade in förra veckan, då var det ju 2-0 till Vegas. Liksom, och då, det skulle vända hem till deras näste. Och man kände bara att oj, regerande mästaren. Samtidigt kom jag ihåg att jag satt och tyckte då att de hade haft lite studsarna med sig. Och det brukar väl bra lag ha visserligen. Men att de kanske inte spelar i paritet med vad, att det var såklart att de borde vinna de där 2 första matcherna. Men nej, sen har Dallas verkligen studsat tillbaka och blivit sett faktiskt så bra ut som både du och jag trodde att de skulle göra. Jag menar, både du och jag har dem i final i slutändan.
Ja, ja visst. De har ju kommit igång. Liksom. Det är ju vad man ser. Liksom. Så fort de har bara blivit bättre och bättre och är liksom fruktansvärt svåra att stoppa, tycker jag, känns som. Och det är så jävla kul att se att det är nästan de yngsta spelarna som har varit mest framträdande, och inte minst då Wyatt Johnston. Han är ju tidig Conn Smythe-favorit här.
Han är bäst i laget just nu. Alltså.
Ja.
Och då är det många bra spelare i det här laget. Men just nu är det han som anför Dallas offensiv, skulle jag vilja säga. Spelar ju mest i laget dessutom. Alltså forwards.
Och Stonkorven är bra också. Stankoven.
Ja, de två ihop är ju ett fint radarpar.
Ja.
Ja, jag är imponerad av det där laget. Och, ja, Wyatt Johnston, han har gått lite i bräschen överhuvudtaget, tycker jag, med att avgöra overtime i match 3, så att de faktiskt får en seger och sen kunnat spinna vidare på det. 5 poäng på de här 3 matcherna de har vunnit.
Han är 20 år, så han får, som någon påpekade, han får inte gå på kasino i Vegas.
Nej, just det.
Man måste vara 21 för att spela. Och ändå så tog han en jackpot genom att avgöra det. Den matchen i Logan Thompson var ju den som räddade Vegas. Och Dallas hade kunnat vunnit med hur mycket som helst om inte han hade stått på huvudet.
Ja, nej, precis. Jag tycker faktiskt att Dallas, jag tyckte som sagt att de var bra till viss del även de här första matcherna. Det var ganska jämnt, men Vegas lyckades vinna. Men sen tycker jag nog ändå att Dallas generellt sett har varit bättre. Och kollar man underliggande siffror till exempel i 5-5 så är det 13-8 i expected goals. Bara 9-7 tror jag i faktiska mål. Men det säger lite grann om spelövertaget för Dallas trots allt. Ja. Att de är... du sa att Rangers har 2 första kedjor, men Dallas har ju faktiskt 3 första kedjor.
Ja.
Och sen går de, vill jag också lägga till, att de går väldigt hårt på sina backar. Det är ju på sina toppbackar. Alltså de har ju fått in Tanev där och så Heiskanen spelar ju en halvtimme per match. Och så till den grad att de faktiskt, alltså Nils Lundqvist...
Han spelar bara några få minuter.
Han spelar ju nästan, alltså de går ju i praktiken på 5 backar, för Nils Lundqvist i de här sista matcherna har han spelat 2 minuter.
Ja.
Han får sitta längst ut på bänken och öppna båsdörren i princip.
Ja, jag förstår inte riktigt varför inte De Boer tror mer på prins Nils. Nej. Men så är det. Mm. Samtidigt är det så då att Vegas, de har inte samma feeling som i fjol. Man får liksom, de utstrålar inte samma swagger och självsäkerhet och oberördhet i svåra situationer. Det är ju så. Liksom, har man vunnit, det är väldigt svårt att repeata, som det heter. Och de ställde ju till det för sig redan i grundserien genom att hamna sist och fick lov att få möta Dallas nu. Det hade ju gått att undvika och kanske fått en lättare motståndare än bästa laget i väst. Ja, trots att de har rustat sig. Hurtle har väl inte... Han är väl okej. Okay. Hanefin har väl varit deras bästa back, så den är ju lyckad.
Ja, nej, men Hurtle, som du säger, nu testar... De har ju faktiskt, alltså inför match 5, alltså Cassidy som annars har hållit hårt i sina kedjor som funkar så bra, och backpar som funkar så bra i fjol. Nu var det en rejäl omrustning i 3 av 4 kedjor och 2 av 3 backpar, och det var till och med liksom... skickade ner Barbashev från första kedjan med Eichel och Marcito och testa Hertha där istället till exempel. Och in med Aiden Hill i kassen trots att Logan Thompson har varit så bra.
Mm.
Det var lite desperation faktiskt från Cassidy sidan. Ja. Men nej, som du säger, det har inte varit samma flyt, och Hertha 1 mål på 5 matcher, det är det enda han har gjort. -5 igen faktiskt. Och en sån som Pietrangelo som tar en olöd utvisning.
Ja, det förlorade de ju på. Det var otroligt korkat. För andra året i rad, i fjol gjorde han sig skyldig till en hutlös slashing på Leon Draisaitl.
Avstängd.
Ja. Och nu var det då en ja, han drömde till Seguin i ansiktet. Och först så var det likt att han skulle få 5 minuter då, men det ändrade de till 2, men det var illa nog, för då gjorde Dallas sitt matchavgörande mål.
Ja.
Och han fick ju skit av Cassidy. Han är för rutinerad för att begå sådana dumheter.
Han är ändå...
överraskad och besviken. Alltså.
Lagpappan ihop med Mark Stone liksom.
Ja.
De som man ska kunna lita mest på. Ja, nej, jag håller med dig. Vegas, de är ju bra såklart. De står upp väldigt bra mot det här Dallas-laget som är de verkliga contenders liksom. Det är ju en väldigt jämn matchserie. Och med lite mer medstött så hade de kunnat leda med 3-2 här. Men jag är imponerad av Dallas. Jag tycker verkligen att när de har vänt den här serien, att de har visat vilken högsta nivå det där laget besitter. Alltså att de absolut kan vinna hela 28 ballongerna.
Ja. Något är inte helt rätt med William Karlsson. Han har ju inte varit med på så mycket träningar. Han har någon form av skada och har fortfarande inte gjort en poäng i den här serien.
Nej, han som var blev utnämnd till Vegas Patrice Bergeron av Cassidy förra slutspelet.
Ja.
Och han litade enormt mycket på honom. Han fick gå upp mot motståndarnas bästa spelare konsekvent och neutraliserad.
Ja, men det är han väl fortfarande bra i liksom defensivt. Men
offensiven är borta nu.
Ja. Just nu är den där.
Annars gör han ju sin bästa grundserie sen han kom till Vegas, alltså poängmässigt. Så
att... ja, det är något, i och med att han liksom, det har varit oklart om han ska spela alla matcher. Så. Mm. Vi får se. Det är ju inte omöjligt att de har ju mycket, alltså vinnartyper som Cassidy påpekade igår, och kan tvinga fram en Game 7 också, men den har jag svårt att se att de skulle vinna.
Nej, precis. Det är nu... Det var Vegas som var favorit mot Dallas när de möttes i konferensfinalen för mindre än ett år sedan, men nu känns det som att Dallas är favorit. Även, på, liksom, även innan serien började.
Ja, 4-3 har jag sagt till Dallas där, och så kan det nog mycket väl bli.
Ja.
4-3 trodde jag också det skulle bli mellan, eller 3-4, mellan Winnipeg och Colorado. Men det vart 4-1 i Colorado, den serien är slut. Och vi fick ytterligare bevis på att Winnipeg är ett väldigt bra lag, men det är inget slutspelslag.
Nej, de har svårt i slutspel alltså. Jag tycker att de är lite som Minnesota typ.
Man... Ja, de är det faktiskt. Ja. Grannen. Ja, ja. Det har du rätt i. Det var ju väldigt, väldigt bra första match då. Och då vann de. Det var ju liksom en urladdning av Guds nåde. Men sen så vann Colorado 4 raka. Det var inte så mycket snack faktiskt.
Spelmässigt den ojämnaste serien kanske. Alltså, ja, det går väl att argumentera för Washington eller Tampa eller så, men jag tycker nog att sett i spelet och hur Colorado har kört över målmässigt Winnipeg i de här matcherna, att det har varit den ojämnaste.
Ja, jag såg just att de hade haft exit-möten i Winnipeg. Brandon Dillon sa, vi fick en lektion av Colorado vad det innebär att höja sitt spel till en nivå till.
Ja.
Och det, alltså de är så fruktansvärt. Alltså de har ju så mycket Colorado. Låt säga att man får någon sån här stopp på Nathan McKinnon. Det fick de ju kanske inte. Men lite då och då.
I alla fall 5-5. Inte i powerplay.
Men, ja, och Rantanen i viss mån då. Men vad hände då? Jo, då kom Nikushkin och Lehkonen och vräk in mål istället.
7 mål av Nikushkin på 5 matcher.
Ja. Och Cale Makar går det verkligen inte att få stopp på. Han har gjort ett fantastiskt, han har varit helt enastående.
Ja, och ett av de där målen då när han åker från egen zon och bara genom hela Winnipeg och drar upp ett dragskott rätt i krysset på Connor Hellebuck liksom. Vessina, den kommande Vessina-vinnaren. Ja. Han själv, Hellebuck, har sagt att han är förvånad liksom att han släppte in typ 6 mål i varje match. För han känner fortfarande att han är i sitt livsform och att han är topptrim fysiskt och mentalt liksom för att spela slutspelshockey, men att Colorado var fruktansvärt bra liksom, och framförallt så hyllade han ju liksom trafiken framför kassorna, att det kändes som att han inte ens såg puckarna komma för att det var så mycket folk framför mål hela tiden.
Ja, nej, Colorado blir det väldigt svårt att stoppa för Dallas. Vilken serie det blir.
Ja, ja verkligen. Nej, men Colorado, man fick verkligen i den här serien 2022-vibbar.
Alltså, ja.
Och att jämföra med Toronto då, just den här attackhocken. Alltså det är ju mycket mål på returer och framför kassen, och som Hellebuck säger att han inte får se puckarna ens liksom. Det är optimerat för slutspel när de är som en bisvärm runt motståndarmålet.
Ja, ligans bästa målvakt var reducerad till högst ordinär.
Ja, och då hade ändå Colorado Alexander Georgiev i kassen, och det var snack om, ska de sätta in Anunen eller Prosvetov eller sånt där?
Ja, efter första matchen var det ju krisprat liksom, att de släppte in för mycket. Men återigen, det är lite så här Darcy Kemper-läge igen. De behöver inte Super Morris.
Nej, nej. Ja, nej, det är... Nej, jag är otroligt imponerad av... Och jag får... kritisera mig själv lite grann här också från förra veckan då. Jag har varit lite ifrågasättande till allt mixtrande med framförallt bottom six, att sen den här säsongen började har de ju bytt ut i princip halva forwardsuppställningen för att de inte varit nöjd med dynamiken där, och det har försvunnit folk och det har kommit in Zach Parise och det är Brandon Duhem och Jakob Trenin och Casey Mittelstadt, och alltså inför säsongen Miles Wood och Jonathan Drouin och allt vad det varit. Och jag tänkte att det blir svårt med lagkänslan när det är sånt utbyte liksom. Och att det finns tidigare exempel på att det inte är lyckat att hålla på och mixtra för mycket. Även om man vill hitta liksom rätt kemi till slut. Men nu såg det väldigt bra ut. Och den här andra kedjan med Mittelstadt, Lehkonen och Parisi var ju extremt bra liksom.
Mm.
Så att, nej. Det är ju uppenbart att McFarland där har bättre koll på hockey än vad jag har. Och vet, ja, så är det.
Ja. Nej, men de har ju gått igenom det här förut så mycket, så jag tror att det är det. Den där kärnan finns där, så får de byta mycket de vill runt omkring dem.
Ja, det är så kan se. Ja.
Gabriel ingår ju också i kärnan, har ju varit med på resorna nu, och det är inte omöjligt att ta dem sig, blir det här en lång serie den nästa, då kanske vi får se Landesko.
Oj, oj, ja, det skulle ju vara ett otroligt spännande injektion det också.
Mm.
Även om man då kanske inte, vi får se vilken form han är i efter 2 års frånvaro, men bara hans liksom blotta närvaro i omklädningsrummet och i båset om inte annat liksom.
Ja.
Det, ja.
Ja. Ja, sen har vi Vancouver-Nashville då, där står det 3-2 också, en serie som fortsätter rulla, tack och lov. Och Vancouver hade chansen att avgöra hemma i Rogers Arena, som kanske är den arena där det har varit mest otroligt tryck i.
Ja, där har det suktat sig till slutspelshockey.
Ja, men det misslyckades de med. Nashville slog tillbaka. Och det var väldigt starkt av dem. Jag trodde att det sätt de förlorade Game 4 på hemma i Bridgestone Arena, då tänkte jag att nu är det kört. För då hade de ledning med 3-1 när det bara var några minuter kvar.
Ja.
Och så reducerar och kvitterar Vancouver med bara ja, kvitteringen kommer 8 sekunder kvar och sen börjar förlängningen och då avgör Elias Lindholm direkt.
Ja. Och Brock Besser gjorde hattrick dessförinnan, det var hans modellmål. Mm.
Ja, det kändes som de knäckte Nashville, men det är inte alls. De åker till Vancouver och krigar sig till en riktigt imponerande seger.
Ja, men det här har ju varit en ganska... Det har inte varit två Colorado som har mött varandra precis i den här serien, utan här har det varit mer tillknäppt, måste man ändå säga, totalt sett. Alltså, Vancouver då, som har 92 skott på 5 matcher hittills, och det är alltså näst minst i Stanley Cup-historien efter 5 matcher.
Ja.
Ja. En match de vann, de sköt 12 skott och vann ändå.
Ja, de har verkligen översta knappen knäppt här i skjortan.
Ja, precis. Så är det.
Men gör det ju bra. Alltså, i synnerhet med tanke på att först förlorar de Thatcher Demko, som skadad förmodligen resten av säsongen. Då kommer Casey DeSmith till. Men alltså går han också sönder.
Ja.
Och in kommer din lettländske vän.
Artur Cecilovs, ja. Han som blev nationalklenod, eller man ska säga, alltså i VM förra året när Lettland slog ut Sverige och tog VM-brons.
Ja.
Ja. Men det var inte mycket NHL-rutin på honom och noll Stanley Cup-matcher liksom.
Nej, precis. Men han har varit helt okej också, inte braksuccé, men absolut habil.
Ja, det har i alla fall inte varit så att Nashville har haft stor fördel på målvaktssidan, för Jose Saros, nu har inte han fått så mycket skott på sig, men de han väl har fått på sig har släppt in lite väl många, alltså 87% på 5 matcher.
Ja. Ja. Men nu då imorgon kväll, fredag, natten till lördag, så är det Game 6 i Bridgestone Arena. Och jag tycker den är svårbedömd. Det är lite tillfälligheter som har avgjort matcherna här. Ja. Är det inte?
Jo, jag håller med om det. Lite studsar hit och dit och sådär. Ja, absolut. Det känns som att det är lite coachduell mellan Tocket och Brunette här. Och
ja.
Båda har ju satt en bra defensiv liksom. Ja. Och de är mer noggranna. I den här matchen tycker jag att det handlar mer om att minimera misstagen och ta vara på dem som motståndarlaget gör, snarare än att ta tag i det hela tiden och verkligen vara liksom, göra som Colorado till exempel och försöka föra matchbilden tydligt liksom. Utan det är ganska försiktigt som sagt. Det är översta skjortknappen knäppt.
Ja. Ett litet problem för Vancouver är att Elias Pettersson inte har kommit igång alls. Ja. Jag är lite förvånad över det, för jag tyckte att förra gången, de var ju med i bubblan i Edmonton. Och då var de bra. Och jag tyckte Elias såg ut som att han passade väldigt bra i slutspelshockey. Men nu har de... han har inte alls fått till... Nashville stänger ju ner honom. Och han verkar lite frustrerad. Han sa själv att han var lite tagen av stämningen han aldrig varit med om förut. För det var ju som sagt utan publik då.
Nej.
I Edmonton. Och nu, ja, han var så uppjagad så han tänkte för mycket, han sagt. Men nu borde han vant sig vid det här och kommer ändå inte till. Han har inget självförtroende.
Nej, det är ju tydligt, och till och med Tocket har ju varit ute och sagt just det, att det syns att han tänker för mycket. Han litar inte på sin instinkt och liksom försöker jämföra med McDavid och McKinnon och så här, hur de bara rör på fötterna hela tiden och tror på sig själva och litar på det liksom. Men att man ser att Elias Pettersson behöver någon sekund extra hela tiden, och det håller ju inte i slutspel. Noll poäng i 5-5 hittills på 5 matcher. Han har gjort några powerplay assist, men han har inte gjort ett enda mål. Han är -3 i 5-5 faktiskt. Och nej, inte någon faktor alls hittills för Vancouver. Skulle Elias Pettersson vara i fullt slag liksom, då hade den här serien nog varit avgjord vid det här laget. För så viktig är ju han för Vancouvers offensiv liksom.
Ja. Ja, vi får se om han kommer igång nu då. Jag tycker att Nashville borde ta en hemmaseger. Det skulle vara konstigt annars. Och då blir det Game 7 där också i helgen.
Ja, men vi vill ha Game 7.
Ja, det vill vi verkligen.
Ja. Phil Forsberg däremot tycker jag, han har gjort poäng i alla matcher utom en. Och han har ju, jag tycker hans hockey passar i slutspel. För han har ju det här, han rör ju verkligen på fötterna. Och han går ju på skott så fort han får chansen. Och liksom, det såg vi i det målet som vi berömde förra veckan då, när han bara tar första bästa vägen in på mål, gör några snabba dragningar och rätt upp i nättaket. Han lyser av självförtroende däremot.
Åkerhövariant, ja, jo, ja. Absolut. Ja, vi får se då. Så har vi bara en serie kvar, och det är, den avgjordes den gångna natten. Edmonton, ja, förresten, jag tippade ju 4-3 till Vancouver, det ska jag säga också.
Ja, just det, men då blir det ju en Game 7 och så avgör Elias Pettersson till slut.
Ja, just det. Ja, Edmonton, LA, jag tippar 4-1 och det blev faktiskt 4-1 också. Då. De avgjorde igår natt. Edmonton, och det får väl sägas att det var helt rättvist. Edmonton var bättre.
Ja, och man är ju lite besviken på Kings, och Kings fansen är besvikna på Kings. De skulle ta ett kliv framåt den här säsongen, men tvärtom har det väl gått från 4-3 torsk i matchen mot Edmonton till 4-2 i torskmatchen mot Edmonton till 4-1 torsk. De har ju liksom tagit successivt ett steg tillbaks mot just Edmonton.
Det är ju surt att de springer på Edmonton hela tiden. Det är ju svårt när de är i samma division. Mm. Och ja, de har blivit liksom det som för Winnipeg. Ursprungliga Winnipeg Jets, jag var inne på förut, som hade kanonlag på 80-talet. Mm. Men aldrig kom någonstans, för de stötte på Edmonton hela tiden. Wayne Gretzkys Edmonton.
Ja, och nu är det McDavids Edmonton istället som Kings har att göra med och inte lyckas rå på. För framförallt så är det ju powerplay som var den extrema skillnaden. Alltså verkligen extrem skillnad i den här serien. För 5 mot 5 så var Kings bra med, hade mer zontid faktiskt än Edmonton i den här serien. 12-12 i mål i 5 mot 5. Men i powerplay, 9-0 till Edmonton.
Ja, ja. Ja. Men det är också imponerande att de i fjärde matchen i LA, då visade de ju Edmonton att de kan vinna på fler sätt än ett. För då var det, då vann de med 1-0 och bara ägnade sig åt att stänga ner matchen.
Och Skinner var lyckas hålla nollan då, den frågasatta första keepen där.
Mm. Och Mattias Ekholm sa, när jag pratade med honom igår natt, att det tycker han är det stora framsteget laget har gjort, att vi är så, har blivit så mycket bättre defensivt och vi är lugna i egen, så vad som än händer, så även om de har mycket istid så är vi liksom inte oroliga för att de är mycket i vår zon, utan vi har kontroll.
Ja, ja, nej, men det har vi pratat om, och även inför slutspelet här, att under Noblack här så är ju kanske den största skillnaden faktiskt defensiven.
Ja.
Och ända sedan egentligen Mattias Ekholm kom in i laget, men framförallt efter coachbyte nu, och bara en sån sak som att de alltid haft problem med sitt boxplay, och nu alltså nollar Kings i den här matchserien, och i grundserien från tränarbytet och framåt var ett liksom topp 5-lag i hela ligan i boxplay till och med. De är inte bara vassa själva i powerplay numera, utan kan även stänga ner motståndare. Sen vill jag lägga till, i den där 1-0-segen så får de alltså ett powerplay i hela matchen Edmonton, och det blir matchavgörande, då gör de 1-0 och vinner.
Ja, det vet vi ju. Deras powerplay är ett massförstörelsevapen.
Ja, ja, precis. Det är kärnkraftverk.
Ja, ja, och nästa omgång får de möta antingen Vancouver och Nashville, och jag får lov att säga att det låter som att det blir svårt att stoppa dem. Förändra laget.
Nej, jag ser dem som tydlig favorit. Sen däremot när de ska gå upp mot Dallas eller Vegas eller Colorado i en konferensfinal, det blir tufft.
Det blir tufft.
Det blir den stora kraftmätningen för detta Edmonton Oilers. Men de har börjat väldigt lovande, det måste man säga.
Men vi får väl hoppas att det blir några skrällar någonstans också. Det är tråkigt om det inte blir det.
Nej, jag håller ju förstås med om det. Jag skulle kunna prata så mycket om LA Kings såklart här också. Där kan jag tänka mig att vi får se ett coachbyte i alla fall. Och jag skulle vilja se ett general managerbyte också.
Ja, absolut. Ja. Kent Talbot fick kliva av efter att Rittich kom in och gjorde det okej, men alltså det duger inte med de målvakterna.
Nej, alltså jag tycker Rob Blake gjort det rätt så bra, som liksom orkestrerat en liten rebuild och fått Kings slagkraftiga igen. Men senaste årens moves har inte varit lyckade. Jag ska inte dra hela Dubois-harangen igen.
Ja, jag tänkte, nu kommer det, Dubois.
Ja, precis. Men redan nu känns det som att de håller på att torska den här fjälla bra traden som de trodde att de gjorde med Minnesota. Men med tanke på att Brock Faber, den backen skulle de gärna haft i bygget. Och de har hållit hårt i Brandt Clark istället som sin största backtalang. Men just nu ser det ut som att de valde fel. Att Brock Faber var den de skulle hålla hårt i. Och ja, så här, Cal Peterson, kontraktet som ställde till det för det, uttaget målvaktssidan har inte löst. Nej, det känns som att ett par nya ögon skulle behöva komma in och se över Kings bygget. För som sagt, successivt har de fått svårare och svårare mot Edmonton i slutspelet än tvärtom. De har kommit längre ifrån att gå vidare nu än vad de var för 3 år sedan. Och tvärtom har ju lagbygget varit försökt från Blakes sida, varit anpassat för att bli bättre. Så att, nej, det kommer nog hända en hel del i Kings tror jag under sommaren.
Ja, och då får vi återkomma om det när vi ska gå igenom alla lag när vi är sista avsnittet.
Ja, precis. Och då ja, och uttaget är i sommar. Jag kan tänka mig att en sån som, när vi pratar inte så mycket Winnipeg, men att Rick Bowness, vi får se. Han är fyller 70 nästa säsong, var borta med lite sjukdomsproblem under säsongen här. Det kan bli ett coachbyte även där.
Yes. Mm. Ja, men nästa gång vi kommer tillbaka så ska vi gå igenom kvartsfinalserien. Det blir ganska snart.
Ja, vi dyker nog upp här i eten alldeles snart igen.
Ja. Ja, men då säger vi så för den här gången. Nu ska jag gå ut i värmen, tänkte jag.
Ja, det tycker du ska göra. Nu ska du inte bara tro att det är varmt, utan du ska känna det också.
Ja, jag ska sitta ute och skriva lite på kvällens intro.
Ja, just det, inför den heta matchen. Ja, vi får se hur det går. Mm.
Ja.
Men då tackar vi allihop som har lyssnat på oss denna vecka också. Och så hörs vi ju alldeles snart igen.
Det gör vi. Tack och hej!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå!
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå!
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much
love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.